Viaplay står redo för ännu ett avsnitt av God morgon NHL. Och vi gör det med ett guldkantat avsnitt som är på ingång till. Det är nämligen så att juniorkronans förbundskapten Magnus Hävelid på besök. Har ju vunnit 2 guld med U18 och så guld också nu senast med juniorkronan. Så det blir speciellt för Mattias Nordström och mig. Och vi säger grattis Magnus och välkommen till oss tillbaka. Du var här i fjol också, i läget.
Tack så mycket. Ja, det är bra. Det är på väg in i slutspelstider. Det ser jag fram emot.
Ja, vad påverkar det dig nu under den här tiden när det blir slutspelstider? För det är ju verkligen så när man tittar ut på vädret. Solen kommer fram, gatorna sopar snart.
Ja, men så är det. Det pirrar i kroppen fast jag får ju sitta på läktaren då. Ja. Försöka hitta lite nya talanger för nästa års JVM här. Och det händer bra saker och det ser jag fram emot här.
Ja, har du kommit ner och landat efter det där guldet i Minnesota?
Ja, men det har jag gjort. Vecka 6 här var ju några veckor sedan. Då var vi till Finland faktiskt. Minus 20.
Oj,
så stod vi där med en ny grupp. Men det var inspirerande. Vi hade faktiskt 10 debutanter med oss också. Så att det är alltid kul att få träffa nya människor, nya spelare. Lära känna dem också. Så att nu tar vi sikte på Edmonton nästa år.
Ja, jag förstår det. Och vi ska prata väldigt mycket kring det där guldet då. Ett efterlängtat svenskt guld ju. Sverige som inte hade vunnit sedan 2012. Men där kom det tredje guldet alltså. Mattias? Dina tankar kring juniorkronorna och det som skedde?
Det som skedde att när man sitter och tittar, vi sitter ju här i Sverige och följde turneringen i Minnesota, att det var ett lag som vann. För mig är det väldigt glädjande. På något sätt gick igenom rutan att de har fått ihop den här gruppen. Och det är ju det viktigaste om du ska ha framgång i en lagsport, att det märks. Och det tyckte jag, det var det som var mest glädjande för mig. Det här laget hade kommit samman, hade en uppgift och sen att få lyckas med det.
Mm. Och vi som har bevakat i Stenåt så många år, så när vi inte är med en säsong, då vinner det Magnus. Taskig timing som sa i Sällskapsresan en gång i tiden. Eller?
Del av analysen. Vi har satt var inte på plats. Kunde vi slappna av. Nej då, så var det såklart inte. Men det som du sa där, notan, och man vet ju det som svensk förbundskapten, att vi som lag behöver verkligen komma ihåg ihop. Och vi jobbar ju hårt för det såklart varje år. Men nu var det där lilla extra och bollen, eller pucken då, började snurra vår väg. Till slut fick vi ihop det.
Ja, det fick vi verkligen, och det snurrar ju i NHL-världen också. Hur mycket följer du NHL i ditt dagliga arbete?
Nej, men fram till nu kan man säga så är det väl mer via er. Titta tabeller, man har haft många spelare. Ja. Utan det blir prio för mig på lite annat. Andras ligor då, där jag har mina JVM aktuella spelare. Men nu börjar det ju snart slutspelet där med. Nu börjar det dra ihop sig och då är det kul att kanske se det mer live också och följa det på det sättet.
Ja, och tänk vad enkel övergången blir då till det aktuella som har hänt från junior-VM. Landa på en junior-VM hjälten svensk sådan. Mika Zibanejad, han är fortfarande aktuell. Och nu är han över 800 poäng borta i Nordamerika. I New York Rangers har ju varit i Ottawa också. Han är uppe på 801 poäng. Mika Rangers kommer inte nå slutspel. Men Zibanejad öser på just den noteringen, Mattias. Hur bedömer du den?
Ja, hur kan man 800 poäng? Det är fantastiska siffror. Och det som är roligt med Mika, kanske 2 säsonger i rad ifrågasatt. Rangers, de ska byta ut spelare. Jag tror det är så viktigt att behålla spelare som gör de rätta sakerna, och i mina ögon så är Mika en av dem. Och han vet ju att han kommer alltid bedömas av produktionen utifrån sett, men inne i laget så tror jag han är så mycket mer än bara en poängmaskin, utan det är, jag gillar ju framförallt hans defensiva egenskaper, och sen vet jag ju inte själv hur han är i omklädningsrummet, men den personen som vi har då eller fått sett, så kan jag tänka mig att han är mycket bra och mycket nyttig för det här Rangers som har gått igenom ett stålbad i år, att han blir kvar.
Ja, vad känner du? Hur viktig är och har Mika varit för svenska ishockey? Man ser ju också, det är bara 14 spelare nu som har gjort den där noteringen som han har gjort, att ta sig över 800 poäng. Mm. Vad tänker du kring det?
Jag har ju förknippat Mika med JVM såklart. Jag har ju kört hans avgörande mål där under x antal år här. Jag sa att spelarna kommer inte byta ut det klippet först. Vi har vunnit, så det var det första jag fick höra när kom in i omklädningsrummet. Ja, men på det sättet blir han ju förebild för den yngre generationen också. Och som Notan var inne på, det jag har följt, det är så att han är poängproducerande. Ja. Men det blir väl liksom en kulturbärare också i Rangers. På det sättet också han lägger det jobbet, arbetet och det ansvar han tar, tycker jag han har visat den här säsongen också. De har ju haft ett tufft år faktiskt också.
Ja, verkligen, så är det ju. Vad tror vi om resan uppåt där, så 14 svenskar då som har kommit över 800 poäng. Vi ser att det är en del där. Hedman är ju inte långt upp och med tanke på Hedmans, att han är back också, så kanske Mika kommer traska förbi där. Men når han upp till 1000 poäng tror ni innan han lägger av? Där borta, Mika.
Den frågan kan vi bara, vad han ställer själv, vad han vill med det här. Och jag tror inte han är någon sån här att vad är viktigt för mig med 1000 poäng. Jag tror han är viktigare hur han avslutar med Rangers och att försöka få vända på den här skutan. För de har hamnat fel, de har ett stort jobb, de har tagit stora talanger tidigt i många år, men det har inte lyft.
Nej.
Så att jag tror han prioriterar en mer framgång med Rangers före 1000 poäng. Och har han kvar den här glädjen, visst kan han nå det. Det är ju ingen snack, men jag tycker också ligan i sig går till lite yngre spelare. Det blir lite mer som fotbollen, att man spelar inte upp till 40 års ålder. Det är väldigt få spelare som kan hålla så länge.
Hur stor är han bland juniorspelare när du tar fram och visar det här målet? Hur reagerar de?
Ja, han spelar ju fortfarande NHL, och det är kanske det viktigaste, för det börjar ju bli gammal. Det är så en dålig inspelning på den också här, så de börjar känna så här, annars är ju grabbarna 5 år tillbaka så ungefär, vem är vem. Men så länge du är en stjärna som han ändå är i NHL, då följer de med honom på det sättet också. Och i aktuella Tre Kronor på de här stora turneringarna, så att på det sättet blir de ändå en förebild.
Ja, det är ett av de mest klassiska svenska målen i den svenska hockeyhistorien såklart, när han avgjorde det här 2012. Men nu kan vi addera något till då efter det som hände senast. En annan som har varit med i Juniorkronorna och även var med i Tre Kronor i OS senast var ju William Nylander. Kommer inte bli något slutspel för Toronto heller, vad det ser ut som. Men William fortsatte göra poäng och han jagade upp nu och hamnat i en intressant duell med pappa Micke. Det är nämligen så att William har gjort 672 poäng på 733 matcher. Micke har gjort 679 poäng. Det skiljer bara 7 poäng mellan dem. Så snart är vi förbi där också. Men Williams poängjakt, trots att Toronto går dåligt, hur analyserar du den?
Faktiskt måste jag säga, jag tycker det säger mer om pappa Mikael, därför den uppmärksamhet William har haft i många, många år, och är en sån fantastisk spelare. Jag tycker också William är en bättre hockeyspelare än vad pappa och Mikael var.
Men
jag tycker han är mer komplett spelare. Jag tycker William gör ett bättre jobb och har blivit bättre i den defensiva sidan av spelet. Men här vill jag faktiskt lyfta hatten till Mikael Nylander. Därför han hade ju inte alls den. Han var ju nere med namn som Daniel Alfredsson, Peter Forsberg, Mats Sundin. Och då hamnar ganska långt ner på listan. William är väl kanske i toppen av listan varje år nu när vi pratar om svenska poänggörare i NHL där. Så att jag tycker, hatten av till Micke Nylander och säga wow, att så många poäng, att inte William har passerat han ännu, säger mer om Micke än William.
Ja, ser du på den duellen där far och son där? Det är också lite generationer med Micke Nylander.
Ja, det är nog sommartid eller kanske under året mer av diskussionen där också.
Ja, det finns mycket hockeysnack.
Ja, så är det. Och, jag hade inte tänkt på det innan där, ni tog upp det heller. Men jag tycker, det jag kommer ihåg om Micke, men även om William, det är liksom ändå passionen för sporten på något sätt också. Det är, de har haft en tuff säsong i Toronto, men jag tror liksom det är glöden för, han ändå gör rätt för sig på något sätt också där ute. Så att och han är ju också en bra förebild för många av yngre svenska spelarna.
Ja, verkligen. Och det kommer han få höra garanterat Micke när William går förbi. Ja. 7 poäng som skiljer i Nylander-duellen där alltså. Det finns ju många bröder-dueller att hålla koll på. Du har ju haft en brorsa som också har lirat i NHL där. Ja.
Känns som länge sedan det är med här nu.
Ja, men
så är det.
Fin karriär också, Niklas.
Ja, absolut.
Så är det, ja. Och han hade ju backpositionen. En annan back som har debuterat nu är Theo Lindstein, som vi kunde följa i junior-VM för något år sedan. Nu är han med och noteras i NHL-historiken också. Med St. Louis så blir det förlust i förlängning mot New York Islands, men en assist direkt för Theo. Vad känner du när en tidigare spelare kom upp på den här nivån och får möjligheten?
Det går fort. Ja. Alltså, från att JVM förra år och sen står de i NHL här nu. Och St. Louis gått lite tyngre år och då öppnar de upp för de här spelarna. Och det är kul tycker jag också. Och de går in och tar för sig direkt också. Den här nya generationen, de är beredda att kliva fram och har oftast bra fart i sina fötter. Och så är de ju skickliga. Men en match till att göra kanske 82 år, det är en väg att vandra. Men det är ju det här de lär sig från också.
Men du, vad har han för egenskaper som gör honom att han kan växa in i den här kostymen, Lindstein?
Nej, men han är ju en bra skridskoåkare, tycker jag, bra spelförståelse. Han är ju liksom en hög lägsta nivå. Ja. Och sen är han väldigt coachbar, tycker jag också. Och det de behöver, tror jag, växa in här, det är ju liksom att hålla den här högsta lägsta nivån och kan också jobba med försvarsspelet. Men det kommer ju också vart efter, så att han har väl gjort säsongen i farmarligan här och jag är väl nöjd med att få chanserna nu på slutet också. Det kommer boosta han inför nästa år.
Ja, vi kan bara höra både Theo och hans coach efter den där debuten som alltså var natten till igår.
For sure, dream come true. A little bit disappointed that we couldn't get the two points here, but overall I think we played a great game. We're hard to play against today and yeah, like I said, a little bit disappointed that we couldn't get the two points.
Really impressed with Lidstein. You know, you could tell how well he skates. He uses his feet really well to carry pucks or move pucks, and then he used his feet really well to defend well too. So, very encouraging first game.
I wanted to play my game and like use my skating and my hawk stance out there and try to play as quick as possible and get my feet moving. And I think I did that tonight. And yeah, it was fun.
Blir du lite stolt, Magnus, när du ser det där ändå?
Ja, men det är roligt. Roligt för Theo och den tiden han lagt ner också. Väldigt ödmjuk person, tycker jag också. Så att en av drömmarna är att göra den här debuten, så att säga. Ja. Ska han bara befästa den då.
Lidstein, vad var han sa där, coach?
Ja, helt rätt.
De har på med efternamn fram och tillbaka hemma också. Vad tänker du, Mattias, när du ser en ny svensk ungback?
Ja, framförallt första matchen. Då kommer man ihåg själv att det är mycket fjärilar i magen och man ska försöka göra allting rätt första matchen så att man får spela match två. Och det är så det här, och det är det roliga. Så att han ska vara nöjd med sin första match och tränaren verkar ju nöjd. Och det är också en förutsättning att man fortsätter spela.
Hur var din första match? Vad minns du?
Jag minns att jag tyckte det gick snabbt. Mm. Och att hela tiden bara satt och intalade med att slappna av. Och det är ju lättare sagt än gjort. Första matchen i Madison Square Garden. Och ja, det är press. Och samtidigt är det man uppskattar mer och mer ju längre man spelat. De där fjärilarna i magen, ibland blir det ju efter ett par hundra matcher så har man inte dem. Och ibland önskar jag att man hade dem lite oftare. Just för att det kopplar ju på mycket i kroppen när det betyder mycket. Mm. Då gör man ofta saker bättre. Så att första matchen tror jag är speciell för alla och jag tror alla kommer ihåg den.
Ja. Vann ni?
Vi vann. Det var mot Quebec Nordiques.
Oj,
gamla anrika som idag är Colorado.
Ja. Viktigt.
Ja, det är ju. Det är ju. Innan jag spelade, när jag på morgonen fick veta att jag skulle spela med matchen, då någonstans tänkte jag så här: spelar jag bara en match så kan jag lägga av nu sen. För då har jag nått målet på så sätt. Och sen spelar du den där första matchen, då vill du bara spela en till och en till. Sen helt plötsligt så är ju resan slut. Och det är ju det man får höra från gamla hockeygubbar. Oj, vad snabbt det går. Och jag kan väl bara skriva under på den, för det går snabbt alla åren.
Ja, 903 matcher blir det där. En fin karriär, Mattias Nordström. Men det är just det här att de utbildas för att testa på att spela på små rinken i övrig Nordamerika. Nu är det ju ofta JVM går där bort också. Hur viktigt tror du den detaljen är? Att de ändå har en liten aning om uppståndelsen, hur stor hockeyn är där borta, spelar på mindre rinkar som sagt också?
Nej, men det tror jag är en bra erfarenhet för dem komma in här, så att man inte bara gått från den stora rinken, för notan vet ju om det om någon här, att det är en viss skillnad på det så att säga, just för din ryggmärg så att säga. Det är lätt att spela kanske svensk hockey när man kommer in och håller i pucken och man ska börja om och hela den här biten och du blir överskyldt så att säga. Så att, som du sa, JVM ändå liksom en liten rink, man har spelat mot Kanada, USA, man har mött många kanske av de motståndarna eller kanske till och med medspelare, och då blir det ju mer att kan de så kan jag så på det sättet växa in i ligan.
Ja. Och det är ju väldigt många svenskar som tar det där steget. Många som åker över tidigt också. Nu när vi har förmånen att ha förbundskapten Hävelid här, så kan vi väl prata om spelare som du har arbetat med, som nu verkligen har kommit in i NHL-kostymen och börjar få det här stjärnepitetet också. Vi landar osökt in på Leo Carlsson såklart i Anaheim. Var ju lite skadad, missade OS. Men den här säsongen som man har, Leo, vad tänker du kring den?
Ja, det är häftigt att se ut verkligen. På ett sätt är jag inte förvånad. Han har ju liksom, tycker jag, alltid haft hockeysinnet så att säga. Hela den biten. Och sen nu när han lastar på lite muskler per år så får han ju den speeden också. Så han har ju liksom hockeysens och sen kommer speeden i benen nu och storleken på något sätt också. Och han bara älskar ju att spela hockey också på något sätt. Så där, det går ju genom rutan tycker jag. Jag blir inspirerad av att se han också.
Men hur märkte du det när du började jobba med Leo tidigt också? Att han just hade den här kärleken till det och att han hade känslan för det?
Ja, det var, jag kommer ihåg väl, vi var nere i Schweiz faktiskt. Där det så här, ska man spela på kanten eller center? Och då, även på landslagsnivå går man ju lite och testar runt lite också. Men hade vi en match han fick kliva in som center. Det var liksom en helt ny dimension på hans spel också. Ungefär att han var ännu mer involverad. Och då såg man ju liksom nästa steg också. Men ändå svårt att veta vad kommer det att sluta. Det, ja, de är 18 år, man kan ju spekulera då så att säga. Men han har ju verkligen tagit jättesteg.
Ja, om du spekulerar lite då, Leos resa, vad tror du den kommer sluta?
Ja, men det blir ju såklart, jag vet inte om man betraktar honom som toppspelare idag nu när Anaheim börjar lyfta ordentligt också, men för svensk hockey kommer jag ju bli jätteviktig i framtiden, det är ingen tvekan om det.
Vad känner du kring just utvecklingen för Leo Karlsson? Jag har också följt honom sen han var med dig i U18 och
jag tror det är en viktig del av utvecklingen om man säger, Leo hamnade i Anaheim som var att man bygger om och en ung spelares dröm för att få mycket möjligheter, men man får inte hamna där för länge, så jag tror en stor anledning till Leos framgång i år är att faktiskt Anaheim som lag har blivit, alltså att de fick då Kreider, Truba från Rangers, två ärrade veteraner. Mm. Så det verkar som kravbilden har höjts. Och det är också lika mycket av utvecklingen att hamna i miljö att nu är det inte okej längre att bara spela matcher och vi är bra om ett par år. Utan det är lite mer här och nu. Och då kommer det upp i den här miljön där ibland du... Det skiljer sig. Vilken väg tar en ung spelare då? Antingen så det håller inte riktigt när kravbilden höjs. Leo tvärtom verkar trivas i den miljön. Att nu är det lite högre krav. Vi ska, jag har en roll där jag förväntar att producera och vara en topplinjespelare. Så att jag tror att Anaheims utveckling har hjälpt Leo väldigt mycket. Det, om vi ser det steget jag tycker han har tagit i år nu. Mm. Från i fjol. Därför vi har ju allihopa, vi har ingen jättehockeykunskap förstått att Leo är och kommer bli en duktig spelare. Men hur duktig? Ja. Det är för tidigt att utvärdera. För att den här, om man är den här, säg topp 10-spelaren i NHL. Där är det, om vi tycker det är hård konkurrens att ta sig in i ligan. Mm. Att anses i det här ordet, du vet, som jag hatar.
Ja, du gillar inte superstjärna.
Superstjärna. Nej. Men om man ska upp i det epitetet, då... Det svaret, jag vet inte än. Nej. Men att Leo är duktig hockeyspelare, det skriver vi alla under på.
Ja. Men var det något som du noterade direkt, Magnus, att det här är en spelare som svensk hockey kan få väldigt stor nytta av, redan när du hade honom i småkronorna?
Nej, men det jag gillar med Leo generellt, så han är ju beredd att bära ansvar också. Ja. Han liksom inte spelar inte mig, utan spelar mig. Jag vill också gå in och göra liksom lite skillnad också och ta ansvar för laget. Jag tycker han är väldigt coachbar och ansvarstagande. Ja. Bra lagspelare. Och då är det liksom allt är lättare, både som coach och tror jag medspelare, du får liksom viss acceptans för andra saker som händer. Men, och det är precis som Notan sa nu har ju, det kan vara tufft också under en längre period att spela i bottenlag, för då blir det kanske mycket också liksom, ja, försvarsspel, får inte göra misstag och det. Men nu har de ju kommit över den kanten lite, känns som Anaheim, och att man också ökar kravställningen och nu går de ju för ett slutspel här och det hjälper ju unga grabbarna och även Leo, tror jag.
Ja. Vad tänkte du när han lämnade återbud till OS?
Jag tycker det var jättesynd. Ja. För 3 kronor, såklart. Men det var ju på grund av skada. Man inte så mycket att göra åt det såklart heller. Men han hade definitivt behövt där ute.
Ja. Nej, det är en spelare vi kommer se mycket av. Han har gjort 52 poäng på 52 matcher också. Så att poängproduktionen, den är hög för Leo Karlsson den här säsongen. Det kan ju bli slutspel också för Anaheim. Det luktar ju det i alla fall. Det finns ju fler spelare som vi har lärt känna från juniortiden som nu då får gott om speltid. Axel Sandin Pellick är ju definitivt en sådan. Under sin debutsäsong så har han spelat 63 matcher. Han var satt åt sidan senast nu i Detroit som ju har tradat till sig lite backkapital där också, Mattias. Men just när du har följt av Sandin Pellicka, vad är det?
Att det vi har sett vad han gjorde här i Sverige, att han har kunnat ta vidare det spelet. Därför han har inte ändrat det så mycket. Och det är viktigt också, där är väl också en liten eloge till Detroit, att man tar in han och ser styrkorna. Med den hockey Detroit spelar så passar han ju väldigt fint in också. Sen tror jag att Detroit har större tålamod med han än man har själv. Han vill ju spela varje match och inte vara då sitta på sidan nu när de har framförallt Justin Falk från St. Louis. Och det är nyttigt. Och det är sånt här, om man tittar tillbaka om ett par år så kan en sån här situation vara någonting som bara stärker honom och blir bättre på sikt. Men Detroit, de vet vad de har i Pellick och att han har stor potential att fortsätta utvecklas.
Men jag trodde att det skulle gå så här snabbt för honom. För ett år sedan var han din kapten i junior-VM.
Nej, men jag är ändå inte överraskad. Någon som kan göra så tror jag att det var Pellica också.
Ta varför? In.
Men det spelar så pass bra i SHL också. Och det tror, känner han nog en del spelare, svenska killar också, när han kommer dit. Ja. Han har den, tycker jag, integriteten också. Att, jag spelar mitt spel, men jag kommer lyssna på coacherna. Om det är alltså, speltaktiska delar, såklart. Det är inte spela mitt spel och inte lyssna, utan jag lyssnar på dem. Så han kan anpassa sig väldigt bra. Saklig mot sig själv också, tycker jag. Vill ju lära sig saker. Så jag tror hans del är det här att orka med. Alltså inte fysiskt något problem, det är nog det mentala liksom, 82 ja. Matcher. Mm. Men en bra förmåga också att släppa och gå vidare. Det är en väldigt bra lagspelare. Bra egentligen ledaregenskaper generellt. Men det är kul också att se att det har gått bra även för Detroit.
Med de ledaregenskaperna, var det lite förvånande för dig också? Det är en norrlänning, kanske lite tyst, men det känns ändå som när man bevakade juniorkronorna, den upplagan där, att han ändå är en sån som alla hänger efter. Så jag fick lite så här vibbat till Erik Karlsson på något sätt.
Ja,
det är lite ett garv ändå, men det är
ja, det så allvar. Ja, men så är det. Nu känner inte jag Erik så pass bra. Men han har den här av och på, glimten i öga och, ja, kan ta hand om alla på ett fint sätt, tycker jag också. Blivit bra skolad på det sättet i Skellefteå också. Hur man har lärt sig den delen. Ja. Så att det leder ju honom framåt, så att säga också. Han är, tar ansvar för sina liksom, både handlingar men också tar ansvar för gruppen på ett väldigt bra sätt, tycker jag. Ja.
Hur mycket tittar man på statistiken på en sån här ung spelare, Mattias? Jag såg ändå att liksom, han har ju fått spela oerhört mycket, och även fått spela powerplay. Hade de inte förväntat Detroit den här första säsongen. Men han är minus 21 när man ser det. Det är Detroit som ändå går bra. Hur mycket ska man värdera en sån siffra i plus minus statistik?
Ja, det här inne i framförallt NHL-verkligheten så är det statistik på allting, så det är bara att lära sig att leva med det. Vad jag läser av, självklart så är det väl en minus 21 ett lag som går plus, så det ringas nog in. Ja. Och så tar man en extra titt på defensiven också, ska man ju ta med situationer. Vem är han på isen med? Mm. Och på grund, är man då i en väldigt offensiv, hela tiden bakom en offensiv kedja och hamnar minus, då tycker jag det är ett större problem än om du har kanske en mindre roll och spelar med en tredje, fjärde kedja. Jag vet på bortaplan, då har ju hemmalaget sista byte. Mm. Inte läsa in för mycket, men statistik, det är bara som spelare, du ska inte ta det med en klackspark, men du ska inte lägga för stor vikt i det, utan då får man gå situation för situation. Mm. Och det gör man ju idag, dissekera matcherna på video, till och med paddorna på bänken. Så jag tror inte missas någonting, men för Detroits ögon såklart, de ringer in minus 21 i ett lag som ändå nu är ett slutspelslag.
Mm. Oroande, hade det gjort dig som coach?
Förlåt?
Sån statistik, hade det gjort dig lite orolig?
Nej, men jag tror som Notan sa, jag tror att de redan nu vet om, Pellica vet om vad beror på mig och vad beror på liksom situationer och andra spelare. Jag tror inte han sitter och är nöjd med, han vet om det där. Det där är han inte nöjd med. Han rycker inte bara på axlarna, utan det, ska, det vill han ska se bättre ut, definitivt.
Men Magnus, får vi bara kolla i spåkulan, hypotetiskt, men OS 2030, Leo Karlsson, Sanin Pellica, tror du att de är ganska givna i truppen då?
Ja, det tror jag.
Ja. Om vi tar fram en tredje spelare som du har jobbat med där, som också nu verkligen har börjat få ljus på sig där borta. Noah Östlund, fenomenal under junior-VM i Göteborg för något år sedan. Vad tänker du kring Noahs utveckling?
Ja, den är ju häftigt att han fick möjligheten här under hösten med skador. Ja. Buffalo inte hade börjat lyft, så att säga. Men han var med under lyftet och jag pratade med en del människor i Buffalos organisation. Och han har just passionen för sporten. Kommer till jobbet liksom varje dag, oavsett om det är träning eller match. Det har han gjort hela sin karriär, och på det sättet bet han sig kvar där lite också. Sen har det ju bara, det ena går gett det andra. Nu behöver de ha dem där.
Om du skulle beskriva honom som hockeyspelare, vad är det för egenskaper han har som gör att han är en NHL-spelare nu?
Nej, men det är ju hockeyspelsinnet, hockeysens. Och sen ska han också nog bara lära sig den här klassiska lägsta nivån, liksom, antalet matcher. Ja. Men han är inte heller någon, tror jag, som tittar liksom tillbaka så mycket på att det här varit ett misstag, utan han kan spela sitt spel, men också ansvarstagande, tycker jag. Men det är en katalysator för min del. Han kan spela alla spelformer också. Ja. Och gillar att vara på isen, och det syns där ute. Liksom.
Ja. Vad tycker du om Östlund?
Mycket super, som jag kan instämma. Jag tror det här med en högsta lägsta nivå, en spelare som att vad gör jag för laget när det inte kanske flyter på framåt. Och där tror jag den typ av spelaren är, att man ibland är väldigt hård på sig själv. Att man, det är det man ibland lär sig med de här 82 matcherna på spel hela tiden. Att om jag inte bidrar ikväll med den här spetsen framåt, vad annars gör jag? Ja. Och den tror jag, det kommer mer och mer. Och då kommer, har du bra spelförståelsen. Det är så mycket skickliga offensiva spelare som är skickliga defensivt om de använder samma det här hockeyförståelsen, men är beredda att ta det jobbet. Mm. Och då menar jag inte det hårda jobbet som vi alltid pratar om, att riva och slita, utan att ställa om sitt offensiva hockeysinne till att ligga rätt position. Inte tjuva. Det pratar jag alltid att du ska inte vara i en situation i förväg, för att då kan generera offensiv. Ja. Och för mig är han en smart hockeyspelare som kan då också vara väldigt stabil och defensiva.
Mm. Ja, men det är ju lätt att hitta de här exemplen som har gått hela vägen från småkronorna till juniorkronorna till NHL och börja få fäste där. Motsatt då lite Jonathan Läckemärk igen, som också var med Östlund i Göteborg, som hade skyhöga förväntningar. Får inte riktigt fästet i NHL i Vancouver. Vad tror du det beror på?
Ja, jag vet faktiskt inte. Från min sida då, nu sitter man ju här i Stockholm, ja, nej, och kan kommentera det, men han har ju spetsegenskapen i sitt målskytte, och då bör han få stå i sådana situationer, kan man tycka då, härifrån till exempel i PP den delen också. För jag tycker också Jonathan är också en spelare som vill liksom göra rätt för sig, jobbar hårt, ja. Kanske inte lika utpräglat i det defensiva som vissa andra, men hans skill är ju offensiva spelet, och kommer ju att lära sig vart efter det andra också. Ja. I ett sånt lag som Vancouver så kanske man tänkte att det här borde finnas utrymme att verkligen pröva och lyfta. Ja. Måste nästan lyfta innan i rollen.
Är du lite konfunderad till att han inte har fått det här lyftet som de andra har fått?
Ja, det skulle vara kul att veta hur Vancouver resonerar, för det är ju någonting såklart som de inte kanske känner sig helt nöjda med heller. Nej. Där. Den insikten har man inte, eller insynen då.
Nej, det är verkligen lite så också med Läckemärke. Men det är spelare som naturligtvis har tiden på sig också. Vi hoppas att det lossnar där med målskyttet för den tidigare juniorkronorspelaren också. Det finns ju andra unga spelare, inte bara med svensk pass, som verkligen har satt antonen i NHL. Matthew Schaefer har väl ingen missat. Vi har pratat om honom många gånger i Godmorgon NHL. Kan vi göra det igen? För den här spelaren, det är något extra, Mattias.
Det är verkligen något extra, och framförallt målskyttet i år.
18 år.
Ja, 18 år och öser på offensivt. Och har skänkt en tro, tror jag, till Islanders lag. Att, jag har ju varit en av de här som har trott på Islanders ett par år. Jag gillar lagmaskinen. Nu verkar han ha skänkt att de tror på det de gör. Så att han passar bra in i det här Islanders. Och han verkar framförallt kunna hantera den massiva fokus han får. Därför det har han fått på sig och förtjänar att göra han.
47 poäng har han gjort. Schaefer kommer alltså som draftet av kanadensare och ska bara lyfta hela Islanders. Jag vet inte om du mötte honom så mycket.
Nej.
Han blev skadad i den turneringen. Men hur mycket bass, om man använder uttrycket, var det kring honom redan då?
Ja, jag har inte hängt med riktigt så mycket på det faktiskt på det sättet. Utan det är ju nästan nu när jag själv har följt honom och bara tänkt, och wow, häftigt. Alltså, han har, precis som Mattias sa här också, liksom, han har ju tagit Islanders på sina axlar. Nu kör vi, grabbar. Ja. Grubbla inte så mycket om det som har varit. Här och nu och framåt. Ja.
Men hur är det möjligt som 18-åring?
Ja, det är en bra fråga. Och, men jag tycker det är så befriande också att de kommer in, och det är lite som Celebrini också. Liksom, att här och nu och framåt, det är det som gäller. Nu ska vi skriva historia. Vi får inte liksom grubbla för mycket av det andra. Och det, när man ser han på isen, tänker jag, okej, är det här nästa nivå? Vad är spelet på väg? Ja.
Liksom? Är det han som är riktmärket, som du ser det? Är det han som driver det framåt?
Ja, jag tycker nästan det. Ja. På backsidan där definitivt. Ja, Celebrini och några till framåt där också. Men det är kul, för det är liksom hur sporten utvecklas också. Jag tycker också att han är ansvarstagande faktiskt.
Verkligen.
Spelet över hela banan. Spelar otroligt moget för sin ålder och den position han har. Men kul att se hans utveckling.
Ja, och det är kul att du kom in på just det med ansvarstagande. Det är synonymt. Vi satt ju här med Rockström förra veckan, då jag och Mattias, och pratade om Celebrini och ett byte som han gjorde där han inte bara gör tunnlar och gör snygga saker med pucken, hur de arbetar. Schaefer är ju i stort sett likadan. Hur smart och han tänker, hur han gör allt för laget. Han var med klubban. Titta arbetet som han gör ändå för att hjälpa laget. Att det inte ska bli någonting. Nu är det mot en tidigare junior-VM-spelare också, Leonard, som ju var i USA. Mm. Vad känner du när du ser så här, Mattias, det här jobbet?
Jag ska inte säga en självklarhet, men någonstans har han spelat på den här nivån, så förstår han att det krävs lite mer än att bara åka och titta i poängkolumnen och spela ett powerplay. Och det är också att vinna respekt hos dina lagkamrater, för den får du inte bara för att du är en första val och har någon supertalang, utan du måste förtjäna dig i gruppen. Och det är ju såna här situationer som verkligen du skickar det budskapet. Jag är faktiskt beredd att göra vad som helst för att se till att pucken inte hamnar i vårt mål. Och det tror jag är viktigare än hur vi ser på det. Ja. Titta att ja, det är uppoffrande bra spel, men det skickar ju väldigt fina saker till lagkamraterna.
Vad tror ni är svårast att ta det där steget som ung back eller som forward? Alltså poängproduktionen är klart att den synas mer för en sån som Celebrini än vad det gör för Schaefer, men vilket steg är svårast att lära sig? Att komma in som NHL-spelare?
Det är du en producerande, kanske mer så här ytterforvardaktigt. Ja. Producerande, du är målskytt, att du nästan draftar just för att du har kapacitet på målskytt. Då bör du få spela de positionerna. Det är klart det blir vissa krav då också. Ja. Som backar som man kan smyga med dem på olika sätt. Och även som center, för då skulle du grotta lite egen zon och man behöver lära sig. Det blir en annan typ av. Sen om det är rätt eller inte, det vet jag inte. Sådär. Ja. Men jag tycker ändå det är befriande med den här unga generationen vi pratar om, Schaefer och Celebrini och hur de tar för sig spel, alltså över hela isen egentligen
ja.
Också.
Ja. Och känner du det, Mattias?
Backpositionen, om man tittar historiskt sett, då var det så här att det kommer ta tid att lära sig att spela back i NHL, men nu motbevisas det. Ta en Quinn Hughes, Lane Hudson i Montreal, nu Schaefer, de kommer in här totalt orädda och från dag ett egentligen bidrar på sånt vi såg tidigare kanske. Ja, han kommer vara där när 25 till 30 års ålder, då kommer han spela sin bästa hockey. Det har de ju vänt på helt, utan kommer in som Schaefer gör i år. Det är riktigt imponerande.
Ja, men jag kommer ihåg det som Dahlin också, som ju gick som draftet, att det tar tid att lära sig just.
Ja, och det står jag för. Ja, men med Rasmus, vi pratade tidigare om att här gäller det att börja i rätt ända. Och Rasmus hade hela bottenlaget Buffalo och han skulle göra allt i varje byte. Det var då jag pratade om att det tar tid, och det här är ju väldigt individuellt. För Rasmus, om vi tittar på den back han har utvecklats till idag, så är det bara att säga att det har tagit tid. Men det gör ju inte liksom det han har kommit fram till nu. Du är en väldigt komplett spelare. Men i början av sin karriär, då skulle han göra allt på ett byte för att visa alla att han lever upp till de högt ställda förväntningarna. Så att det här är ju verkligen personligen också. Och jag säger inte att Schaefers utveckling betyder att det här är bara att kurvan går åt ett håll. Börjar Schaefer med en sån här säsong, vad är kravbilden framöver på honom? Den blir hög. Och blir det en liten baksmälla om ett par år i karriären? För Rasmus har ju faktiskt gått, tycker jag, år för år åt rätt håll. Men det har tagit ett tag.
Är det Sveriges bästa hockeyspelare, Rasmus Dahlin?
Ja, just nu känns det som det. Ja. Definitivt. Och då hänger vi upp lite också med framgångarna för Buffalo till slut under säsongen. För som du sa, Nota, när man står kanske också i ett sämre lag år efter år. Och de typ av förväntningar då på en sån spelare, då tynger det nog dem. Men just nu flyger de ju. Och se vad det här slutar också.
Ja, verkligen.
Ja, det är häftigt.
Ja, det är häftigt också att det är nästan roligt att kolla på backarna. Ibland när det börjar bli den typen av backarna där Schaefer definitivt är en sådan. Och han börjar komma in och bli varm i NHL-kläder. Och det handlar så mycket mer om att göra jobbet på isen. Man får göra det utanför också. Till lagkamrater som ju har barn. Han har varit barnvakt åt Matt Martins barn. Det såg ut så här när Schaefer jobbade som det.
Every now and then you see something on social media and it just warms your heart. This is at Matt Martin's house. That's his daughter, Alice. And Schaefer's just having a ball down in the playroom. There might start to be a bidding process because if he's going to babysit, there are a bunch of guys on this roster that have young kids that would certainly love someone to hang with the kids and play in the basement when they're busy.
Alltså jag älskar det där med NHL, att de här storstjärnorna, draftetta, de bor ofta hos, ja men kanske någon lagkapten och sånt, att det fortsätter så. Det var så på din tid också, Mattias?
Ja, det stämmer, och det är väldigt bra. Det är ju både för organisationen som vet att nu bor han med det här, har lite koll på han, guidar, och för de unga spelarna tror jag det är väldigt viktigt att man då kommer in. Jag är ju den generationen, den lilla respektfaktorn, att det, även om jag är en draftetta, det är inte bara, utan jag får också vara lite barnvakt och hjälpa till där hemma.
Men för fick du passa? Var det Mark Messias eller?
Nej, det var ingen som litade med Mark. Det passade någons barn i den åldern, så att det var ett stort förtroende.
Ja. Var du hört kring sånt där när de flyttade över spelarna?
Nej, men jag tror man uppskattar det väldigt mycket också. Den här, det är ändå, jag brukar ju nämna ibland för JVM, gått ut gymnasiegrabbarna. De är inte gamla, och då får kanske bo hos Notan då, eller den typ av spelare, den tryggheten ändå. Och kanske man får tvätta en bil eller vara barnvakt liksom. Ja. Det är ganska ut och shoppa. Nej, men eller det skapar ändå tillit, en relationer och precis som du sa Norton tidigare, att kunna någonstans slappna av så att man ska vara fokuserad och växa in att något misstag, vi hjälper varandra för att kompensera det. Ja. Fokusera på dina styrkor. Så ska vi hjälpa dig in i ligan här på ett bra sätt.
Nej, det är bra. Ja, det är verkligen bra. Man minns ju där Lemieux tog i sin crosskan. Han bodde väl där nere i källaren. Han nu hade någon källare där Lemieux, men det var ju en bra säkert kombination det där. Du har ju tänkt skjuta av lite snabba puckar också så ni ska få svara på båda två. Det inte behöver vara så mycket kommentarer till varför ni säger ja eller nej. Kommer vi få se det här igen i NHL? Sellenes rookie-säsong. 132 poäng, 76 mål. Kommer det hända igen?
Nej.
Vi pratar precis om rookie and Schaefer här. Det är ju en annan typ av spelare såklart, men 76 mål rookie-säsongen. Fem Stanley Cup i följd. Montreal plockade det 50-60-60. Vi har varit med om fyra också med Islanders. Kommer vi få se det igen?
Nej.
Inte med den nya lönetagsreglerna. Nej.
Nej, det är knappt man får se två längre. Vad har vi varit inne på? Men det har vi fått göra nu de senaste säsongerna här. 50 mål av en svensk spelare i NHL. Håkan Loob gjorde det 1988. Kommer vi få se det igen?
Ja.
Ja.
Av vem?
Ja, jag hoppas då läcker du märket.
Ja, det hade ju varit någonting.
Låt han explodera här. Ja. Nej, men det kommer vi få se. Någonstans kommer någon och bryta igenom det där. Det är jag övertygad om.
Jag tror, vi har inget namn på den, men jag tror någon gång i framtiden, absolut 50 mål.
Mm. Ja, underbart som vi har tjatat och längtat efter det. Jag har varit nära några gånger där, men Näslund har varit nära. Filip Forsberg inte varit så långt ifrån heller. 200 poäng under en säsong i NHL, kommer vi få se det igen? Vi såg det ju av Gretzky bland annat, Lemieux var väl också kanske över 200 var det någon gång. McDavid ut 110 nu, öser på. Kommer de landa upp på 200, kommer hockeyn gå så här igen när han om gör poäng.
Tuffa om det blir någon regeländring med kanske med målvaktsutrustningsspel. Men jag tror det krävs någon typ av en regeländring för att ligan vill se en större produktion. Då säger jag ja.
Då kan jag hålla med notan om det blir någon regelförändring. Annars så är det ju nej.
Ja. Nu är man glad att de är över 100 faktiskt igen.
Så är det. Jag tror
ett tag när Jamie Benn vann poängligan. Då var man lite orolig. All respekt till Benn, men ändå. Nu öser de på det. 199 poäng gjorde förresten Lemieux som bäst. Och han var en poäng från magiska 200. Kommer vi få se det här igen då? En svensk tröja hissas i taket borta i NHL.
Ja, absolut.
Det tror jag också.
Ja, och jag tänker väl på Bäckis närmast kanske.
Ja, Bäckis med. Jag tycker listan är lång. Viktor Hedman, Erik Karlsson, alltså Mika i New York.
Vad tror du?
Om man
utan att vinna någon Stanley Cup?
Ja, om man gör... Det har vi Henke Lundqvist tröja i taket utan Stanley Cup för att han gjorde ett sånt stort avtryck och Mika är på väg dit i alla fall.
Svar på tal, allt det där. Så det är bara att ge sig, jag håller med. Någon svensk som vinner poängligan? Vi har ju sett det med bland annat vår kollega Peter Forsberg. Sedinan har ju vunnit också. Kommer vi se någon svensk som vinner poängligan i framtiden?
Jag säger ja, för jag hoppas ju såklart på det. Kanske är Leo Karlsson då som får ihop en sån där säsong. Den jag tänker på närmast här i så fall.
Ja.
Ja, vi har den. Jag säger ja, det tror jag absolut. Vi har haft många. Daniel Henrik Sedin har vunnit NHLs poängliga och ja, svaret.
Bra, positiv är
jag. Ja, positiv
idag. Det gillar vi. Ja. Blågula vinda. Kommer det hända igen att någon gör 31 poäng eller fler i junior-VM-sammanhang? Som en viss Peter Forsberg gjorde.
Man ska ju aldrig säga aldrig. Så att jag säger väl ja. Men det är ju tufft att komma så många poäng.
Ja,
jag säger nej då för vi har bara hållit med varandra hela tiden. Nej, men det är 31 poäng. Ja. Massor. Och de nationerna som de öste in poäng mot, och de är inte riktigt med i A-gruppen. Utan där tycker jag lägsta nivån har höjt. Så att nej på dem.
Hur mycket jagar de poäng, Magnus, spelarna? Hur mycket känner du? Att de liksom är uppvuxna med det, att det handlar om att synas och framförallt att figurera i poängprotokollet?
Nej, det är ingenting som jag faktiskt står så och blir förbannad på. Att man känner att, vad håller du på med nu? Så här, det har jag inte känt faktiskt. Och det kanske beror på, som du sa, Notan, där, att mer eller mindre alla matcher är väldigt jämna. Och att då är det liksom att vi måste hjälpa varandra bara för att vinna den här matchen.
Ja.
Så jag upplever inte det, nej.
Nej. Känner du det, Mattias, att det har blivit en jakt? Jag kommer bara tänka på som Filip Forsberg här under Four Nations hade problem med poängproduktionen, VM också, han jagade det där målet.
Ja, men låt det vara en jakt, därför så länge man får hålls ansvarig mot lagkamraterna så att det inte kostar. Därför det är också det tuffaste jobbet, där Magnus vinner på det där, att vara målskytt, oavsett liga, brukar jag säga, det är det svåraste jobbet du har som hockeyspelare. Jag spelade med en gammal målskytt, Luke Robitaille, och han var ju alltid lite glimten i ögonen, han sa, de frågar aldrig hur jag gör målen, bara hur många. Och det finns ju en väldig sanning i det, att de som ligger på den nivån, det, några kan vara att han tjuvar lite och det kan vara att jaga det här 4-0-målet. Men där tror jag det är viktigare när du åker tillbaka till båset, när du ska titta spelarna och tränarna, vad får jag för någon reaktion? Och blir det en dålig reaktion för att man tycker att du inte visar den respekten när du tjuvar, då betyder det mer än att det här att ja, det är fult att jaga poäng. Ja. Det är svårt att göra poäng. Jag tyckte det var jättesvårt och därför har jag respekt för dem som gör det.
Jag delade det när du utvecklades. Vi har alltid sagt till mina spelare så här att vi ska vara målkåta. Svenskt bara målkåt. För det får inte vara, och det är lite skillnad kan jag tycka där. Helt så här, ta det där extra skottet, för det kanske är det som avgör. Ja. Så att du får vara skottvillig och göra allt så att det känns åt det hållet. Ja. Jag kanske var mer inne på det här andra lite, att man söker och letar och i fel lägen så att säga. Med den delen.
Men hur jobbar du med spelare? Om man tar en sån som Ivar Stenberg under junior-VM också. Är du där och kollar läget lite för, liksom, för att de ska må bra och inte känna någon press? Att du behöver inte leverera 3 poäng per match. Det är inte det det handlar om. Vi ska vinna junior-VM. Det är målet.
Ja, men det behöver man prata om. Ja. Förhoppningsvis har redan börjat prata om det i någon träningsturnering. Vi möter ju lite typ, olika typer av motstånd så här. Och det kan vara klurigt med Schweiz ibland. Med femmans tärning, det är man inte van med. Från Frölunda till exempel. Den diskussionen hade jag Ivar under i november. Sen började ju VM. Men han var ju en sån spelare, och jag snackade lite med Robban också, att ja, men han vet om att jag behöver skjuta några extra skott. Då kunde jag utmana honom mot någon annan i vårt lag, till exempel Frondell, som har den här liksom skottinstinkten redan från november. Att Frondell, han har skjutit 14 och du har skjutit 4 skott. Ta som ett exempel. Om du skjuter 4 och du gjort 2 mål, om du skulle dubbla det kanske ännu fler mål. Men vi åker ju hem från JVM nu, då har ju Ivar skjutit flest skott, då tänker jag framförallt 5 mot 5. Men det beror också på att han är skicklig och har anpassat och kommit på. Jag tar det här skottet, för det behöver man göra på lilla rinken. Och jag har varit nästan mest glad när jag läste intervju med Lasse Johansson här i målvakt. Ja, nu har ju Ivar börjat skjuta också.
Målvaktare för Öland.
Ja, men bra spelare, du anpassar det och då blir du ännu farligare så att säga. Och kan producera mer och hjälpa laget på det sättet.
Det där laget, Mattias var inne på det, att det kändes när man bevakade det härifrån som att vilken grupp det var. Och det har man ju alltid sagt, juniorkrona, vilken grupp vi har den här gången också. Men vad var det speciella med det här laget som gjorde att ni vann?
Det är väl flera olika delar såklart, bra, ödmjuka, bra spelare, det har vi haft tidigare också. Jag tycker bra ledare på det sättet. I det här fallet tror jag det varit liksom en, vi börjar ju med ett nytt upplägg i år, åkte över till Kanada. Det var de som bjöd in oss. Hade ingen val. Nej, okay. Skulle stå för en del av kostnaden också. Jag tyckte det var själv, vi sticker dit. Nej, men 2 matcher mot Kanada i Kanada. Och det var ju också lite mental prövning. För att året innan var det ju bara 3 spelare som var med i årets lag. Ja. Så på ett sätt då lite oerfaret lag, situationstecken så här. Så vi kände det att ja, men perfekt att spela mot Kanada. Vi förlorade första matchen, men vi har faktiskt en spelmässigt väldigt bra match. Jag tror alla kände, hej, vi är bra. Alltså det växer något kollektiv självförtroende.
Ja.
Vi slår ju dem i andra matchen. Det har varit ännu mer drabbning så att säga på det sättet. Sen vinner vi, ja vi vinner ju 9 matcher. Så att det ena gav det andra lite. Och sen är det såklart massa olika faktorer. Alla hela friska och du får utväxling på de olika rollerna. Men USA-matchen är också sån match. Liksom. Gruppfinalen där på deras hemmaplan. Liksom.
Och de var lite favorit med tanke på
helt
det de
rätt. Vunnit. Ja. Och kanske jag kunde känna som coach lite mer press på dem. Ja. Lite mer stressade. Och sen går den matchen till vår alltså i undermatchen. Och vi fick ju mål. Och ni vet den här, nu börjar liksom bollen med pucken liksom rulla lite.
Ja.
Och även gruppen då börjar ju sätta sig, för nu har vi hållit på ett tag här också, rolltydligheten och vem ska göra vad så att säga sådär. Och sen såklart Finlandsmatchen. Året innan är vi utslagna. När du var där Niklas då. I en sadden. Och i år på något sätt känns det som att det var hockeyguden som ville oss väl lite med tanke på straffläggningar där med Jack i 50 och som kommer från Dell. Och väl i finalen då kände jag liksom även från gruppen att då var det mer den här känslan att vi ska gå för det. Det kände man lite innan, men ibland kan man bli lurad det som är innan. Men framförallt när matchen startade, då kunde jag också känna att vi kommer att göra så bra vi kan. Det är så att vi är liksom ändå vi fokuserade med axlarna ner lite. Vi åker på här nu också. Då vet man ändå att man blir svårslagen. Ja. Ja, sen gav det ena det andra också i en sån match.
Ja. Vad är du nyfiken kring när du... När du har Magnus här rakt över med tanke på...
Han beskriver ju väldigt bra den här resan. Och det är ju bara egentligen mer en bekräftelse av det han säger. Hur viktigt det är, jag säger just de här två matcherna innan. Att som grupp, jag kan ju bara ta det från det spelarperspektivet. Ja. Du måste uppleva det. Du kan inte bara prata om och lägga upp taktiska saker. Utan helt plötsligt blir det de här två träningsmatcherna mot... en av turneringens bästa motståndare bygger ju en tro i gruppen som du bara kan få genom att spela en match. Du kan inte göra en träning och simulera kampsituationer samma som det är verkligen i matchsituation. Och där är vi tillbaka till, jag tycker vikten av att få spela matcher, för det är också på sikt bygger in ett visst lugn i att den här situationen känner jag igen. Ingenting, utan det är kul att höra Magnus ändå beskriva den här resan och hela vägen fram till finalen.
Men förändrade ni ett sätt att coacha laget något? Med tanke på att nu har du gjort tre junior-VM innan. Du vet vilken uppståndelse det blir annorlunda mot när du coachade småkronorna. Var det någon förändring i sättet att agera och coacha fram bästa laget?
Vi är medvetna om det såklart sådär, men kanske ingen... man säga, lite så strategi där innan att så här ska vi exakt göra. Nej. Utan det blir lite också situationsbaserat tycker jag, från match till match. Är vi heta? Är vi skadade? Vem passar med vem? Så att på det sättet har det varit en annan typ av coachning. Vi var kanske inte riktigt nöjda med, ska inte ta någon namn så här, i vissa avseenden. Här behöver vi ju förändringen. Och att man kanske har lärt sig att du väntar inte på den där förändringen. Så att säga. Det är korta turneringar.
Var det en aggressiv coachning?
Ja, det var det. Ja. Så var det, absolut. Ja. Det måste jag säga. Sen vet man ändå inte om sånt faller till rätt utgång så att säga, eller inte. Men lite mer på instinkt i de situationerna, ja.
Men det är intressant att höra det där du säger med hockeygudarna. Kände ni verkligen så när ni kom in? För det var ju en helt episk match mot Finland. Ni kände som att ni var ju uträknade. Det var ju klart att Finland skulle ju bara sätta dit sista straffen och...
Ja, men helt rätt. Och framförallt när vi... Ja, men tänker på sadden där också då. Någonstans förstod man så här innan. Min Grossman frågade mig, har du lärt något efter alla år? Ställ in det på att det kommer bli jämnt. För det är nästan det enda jag har lärt mig. Ja. Lärt mig andra saker också, men det är ju väldigt jämna matcher liksom generellt, så att det kanske går till overtime, så man är förberedd lite på den delen. Och när vi väl var i overtime och inte fick in den där rackarspucken heller, jag tänker på Björk där och Viggo, sen blev han utvisad och vi har 2 minuter penalty kill där och rädda det, då börjar man känna vi i alla fall lite stolpa med och Love stod på huvudet i den delen. Men sen kommer man till den där 50-straffen med Jack, då var vi där liksom. Så att, då tror jag tog en bön till hockeyguden. Kan han vara på vår sida?
Men du surrade sådana här tankar, ska jag stå där nu igen och förklara ännu inte ett guld för juniorkronor, har inte vunnit sedan 2012. Det blir en skiva som bara upprepas och upprepas. Kom de tankarna, figurerar de hos dig där ett tag?
Nej, om de var just där, det tror jag inte. Då var jag bara liksom fokuserad på det som hände och man står där och klurar lite på och bara hoppas att vi ska få göra mål för grabbarna skull också. Svensk hockey, så kanske mer åt det hållet. Men som du säger, hade det inte blivit så, då är vi ju tillbaka till den rutan så att säga.
Ja. Men det som är lite intressant, när vi var över i Ottawa där och bevakade, så vet jag att Erik Granqvist, kollega till oss också, var ju inne och ställde lite frågor till dig. Lite tuffa också just om det här mentala och tyckte det var konstigt att inte vara med någon mental tränare med tanke på att det är unga killar ändå. Nu hade ni med Johan Forsberg, eller hur? Som arbetar lite. Mm. Varför och vad gav det som du kände?
Nej, men dels är Johan en väldigt bra person för oss. Att han kompletterar ledarteamet. En bra människa, ett ledarteam och eller spelargruppen också. Så drar vi fördel av så att säga också. Nej, men det jag tycker har hänt sista åren, det är så jag upplevt och märkt av en press på vissa enskilda spelare. Och det blir lite akut skulle jag vilja säga också.
Under turneringsgång,
precis. För det man ska komma ihåg, många av de här unga killarna, de har faktiskt egna idrottspsykologer. Mm. Och idag är det ju online och man pratar i telefon. Och då är vi alltid, var ska vi också ta med? Hinner han skapa den relationen och tilltron? Så det är liksom lite två sidor på det här. Ja. Men vi kände nu efter då, speciellt förra året, bland annat vart ju vår målvakt Melke den sista matchen också väldigt, väldigt utsatt. Ja. Det är så att jag tycker att sociala medier, det har gått fort där och hur man kan nå enskilda spelare. Och vi ser även andra nationer, andra lag, andra nationer, vi är i samma båt där. Då kände jag att men vi behöver ha en som är med oss. Och Johan är ju också med oss från sommaren, så vi kan börja jobba i god tid. Och då kan vi också lägga en strategi för hur vi ska jobba som landslag. Ja. Sen är det ändå upp till varje spelare. Och vill du ta hjälp av Johan eller har du din egen? Ja. Då kör vi med öppna kort på det sättet.
Men det var du som fattade beslutet, så här ska vi jobba nu, den här förändringen behöver vi göra.
Ja. Det kände jag tillsammans med Anders Lundberg då och vi i ledningen. Ja. Det tycker jag också föll väl ut, så att säga.
Hade några restriktioner med sociala medier för spelarna under sådana turnering den här gången?
Nej, men vi tar upp och diskuterar det. Ja. Och det här är ju liksom, du vet ju inte vad respektive gör på sina rum. Men däremot så tycker jag de är väldigt måna om varandra. Mm. Tidigare år har faktiskt spelare, om ni är två rumskompisar, då har notan kommit till mig. Jag tror du ska snacka med Niklas där. Det är en massa skit som har kommit in på telefonen för förbyggt. Så de hjälper varandra på det sättet. Men det är svårt att säga det där klassiska förbudet. Ja. Och jag tror de här, de ska ändå ut i proffslivet, att man får lära sig hantera det här på ett bra sätt. Och hur hjälper vi varandra då? Mm. Och då är en stödperson, inte bara i laget, utan har du någon själv, alltså en idrottspsykolog eller ett bollplank. Det tycker jag de här spelarna behöver.
Mm. Vad känner du? Vad är din åsikt i den här frågan, Mattias?
Du är väldigt bra, och om det inte är liksom, titta att det är en annan vuxen där som kanske inte har en bakgrund. Jag gillar ju blandningen med för detta spelare som är på bänken, Niklas Grossman, och man har olika roller. Här kanske en annan vuxen som inte har den tävlande bakgrunden. Mm. För att det är ju för- och nackdelen med äldre spelare, att det är vid gamla gardet där jag säger att vi hade aldrig någon idrottspsykolog, det behövdes inte. Jag tycker det är bra att man måste ju utvecklas med sporten och höra vad de här killarna också efterfrågar. Och ibland kan det vara det de inte efterfrågar, det är det som behövs. Och då gäller det att ta det där, vad ska man säga, det vuxna ansvaret. För vi får inte glömma bort att det är unga spelare som många gånger utstrålar att de har varit med i 40 år. Men där är man inte mentalt. Och då kan det också vara väldigt bra att säga att vi har med en idrottspsykolog. Mm. Det är vårt beslut. Mm. Det finns här som ni kan nyttja. Ytterligare ett sätt för att, precis som man jobbar med utrustning och förbereder sig, ytterligare en detalj vi ska ta reda på så att vi inte har några ursäkter. Mm. Så att jag gillar det verkligen.
Mm. Och det gav ju guld, kanske inte bara just det, utan det där laget också. Och guldkaptenen Jack Berglund. Alltså, går det att sätta ord vad han betyder just i laget, Jack Berglund, och det han står för?
Han, alltså den resan också under hösten för honom personligen, lite trög start i Färjestad av olika anledningar, och sen växte han, tycker jag, från november och in, så kom in med ett bra självförtroende. Sen har han ju naturliga ledaregenskaper, men också han under resans gång växer i den rollen. Det är häftigt att se som coach också, för det är ändå en ganska kort period. Så väl unt att han fick åka hem och liksom dels lyfta pokalen då som kapten och uttalande i media och hela den delen också. Så att det är en enorm boost för honom, men också ett bra förebild, tycker jag, för de som har tittat på oss.
Och satt den här viktiga straffen också. Hur mycket har ni förberett med straffarna?
De visste om det, de som skulle skjuta. Det är ju alltid det där, ska man träna? Vi hade faktiskt tränat. För ibland behöver man ju liksom bara göra. Alltså, nu gör vi det här. Det är ni som, jag planerar för det här och någon extra då. För man vet ju inte just när det kommer till matchen. Någon som är sjuk, skadad eller kanske kommer på, jag vill inte. Men de visste om vilka som skulle lägga det. Men sen kom man där i det där skarpa läget. Så att, men alla var då lägga sina straffar.
Det var coolt att se. Men Viggo och Björk, det hade väl haft tre frilägen innan. Men han la ändå en straff. Det visar karaktär.
Och där kanske jag hade fått höra annars efteråt. Om han missade ju den. Jag tog ju honom där, för att jag kan ju inte missa en gång till. Men det kunde han inte. Hade vi förlorat, hade jag säkert fått fråga, vad håller du på med, Hevelid, där? Men nu var det Jack som fixade. Och från det eller slutade den avrörande målet.
Men nu, Magnus, vad betyder... Och vad betyder det här guldet för dig personligen? Du har ju vunnit två med småkronor också.
Ja, men jag vet inte så här personligt. Jag är mer glad för liksom svensk hockeys skull. Nu jobbar jag ju väldigt tajt också. Framförallt kanske mot juniortränarna. Jag diskuterar med SHL-korten också mycket. Men de som står där ute, tycker jag, hockeygym. Ja. Som jag säger, verkstaden liksom, tidiga morgnar och sena kvällar och alla helger. Liksom, att att vi liksom tar bort vissa tvivel, för det är ju lätt att ibland man överanalyserar också, fast det är saker man gör bra. Vi ska alltid vara nyfikna och utveckla oss, så att säga. Men ändå att ja, vi kan, vi är med. Det här med tävla, annars får jag stå där om man åker ut en semifinal eller något, att vi tävlar för dåligt och dittan och dattan, så att säga. Men nu fick vi ändå bekräftelse. Ja, men vi kan, vi är med. Kanada åkte ut i semifinal. De hade två kvartsfinaler. USA åkte ut i kvartsfinalen. Så jag kan ju putta tillbaka det lite. Även de verkar ha vissa nerver och kanske inte alla gånger kan tävla. Men det är två stora nationer såklart.
Ja. Men har du varit lite irriterad på media också? Att det blir för mycket kring det här negativa? Ja, men Sverige, vi ska vara bäst i världen och 2030. Och, men när du relaterar till Kanada också då, som är den stora hockeynationen som inte har vunnit nu på flera år. Mm. Är svensk media för kritisk och för hård?
Nej, men jag har svårt att vara liksom, ska man säga, kritisk till er, alltså er medier, för då får jag bara jaga en väldigt massa, utan vi måste väl också försöka få ut vårt budskap. Sen blir man ju kanske då inte trovärdig om man inte har vunnit, men vi, det tycker jag är min roll som coach eller som förbund. Ja, men vi får liksom tåga på här nu och tro på det vi gör. Ja. Sen finns det alltid gränser för det där.
Ja,
men det är som för spelaren, tycker jag, det är allting. Nej, nu får inte jag spela, nu är det lite mindre i tid. Ja, men ska jag ge upp då? Nej, men vi måste liksom jobba med det här och vara lyhörda såklart också. Ja. Men om man kommer till ett mästerskap för svensk land, så tror jag även att notan spelat. Kanada och USA på line-upperna, de har ju mer spelare på det sättet. Kommer kanske line-upperna vara lite starkare, men då vet man, det är laget. Vi kommer också ha en bra line-up, men vi behöver också få in laget så att vi på något sätt kan överträffa oss lite. Få till de här rollerna och allting också. Det är ju Sverige för mig, så att säga. Mm. Man kanske inte kan räkna med att vinna varje år.
Nej.
Men det kan inte de heller. Och det behöver man påminna sig om också, tror jag. Att, så att man inte bara tittar på sig själv och blir för negativ.
Ja, är det bara sträcka på det? Är det bara tre stycken som har lyckats med det som du och din stab har gjort och att vinna junior-VM-guld? Vi gratulerar såklart till detta. Vi låter väl Mattias ta den där rollen som lite förbundskapten också. Jaha. Och blicka framåt mot ett kommande VM som ju närmar sig. Viaplay bevakar ju det i Schweiz. Och Mattias har fått leka lite här med VM-truppen, hur den skulle kunna se ut. Nu vet jag inte om du ser allt.
Ja, men jag ser. Absolut, det här fick jag ju uppgiften. Och då är det ju egentligen, här får jag ju ta, Magnus var inne på att berätta hur liksom dagliga jobb i de ligorna han följer. Och för mig, jag följer ju NHL för allt vi gör här. Så här har jag ju tagit egentligen. Den här truppen är som det ser ut idag. Det här är lag som är utanför slutspelet borta i NHL. Och som finns tillgängliga. Och sen har jag ändå tagit med det jag tycker ett litet yngre gäng som vi kan spetsa till. Så att idag som det ser ut, då har jag tagit en spelare utan för NHL, och därför jag tycker med den säsongen han ska in i hetluffen, och det är Ivar Stenberg. Aha. Att in med han, pröva, och bara ren som en utveckling för den här, för det har jag liten avsaknad de senaste åren, att den här, in med de här spelarna som har spelat JVM, låt dem få testa på hetluften i VM. Så att, ja, jag vet inte hur mycket, men vi har ju mycket rutin även här. Om vi tittar på forwardsidan, det här är ju killar som är också stora frågetecken, hur de ställer sig till en VM-turnering.
Ja, vad tror du om det? William Nylander till exempel, har spelat Four Nations,
spelat VM. Jag tror det är väldigt tveksamt om vi får se William i ett VM. Det jag kan säga till de här killarna, eftersom de sitter klistrade och lyssnar på det här programmet, att när man sitter efter där en vacker dag vad har du fått upplevt, så är ju VM-turneringar någonting som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Den upplevelsen, den gruppen, att få ta på sig den här Tre Kronor-tröjan, representera ditt land, betyder väldigt mycket. Och därför när man sitter och summerar vissa karriärer, att oj, fem VM-turneringar, det sker inte bara för att när du satt där och var fräsch efter säsongen och var supermotiverad, utan det är lite så här, självklart ställer jag upp, får jag frågan. Mm. Så det vädjar jag till dem. Så jag hoppas vi får se dem på isen i maj.
Ja, jag ser att du skakar till här också och känner att så där ska det vara med de där Tre Kronorna såklart. Men just det här att Ivar Stenberg till VM i maj, hur känner du kring det?
Ja, det skulle vara häftigt. Och jag tror han kan göra en hel del nytta där faktiskt också.
Varför tror du det?
Jag tror också, hoppas det låter som att man håller på Frölunda här, men det är väl inte omöjligt att de har en också lång säsong här också, och jag tror han kommer att återigen bevisa där att han är en viktig spelare. Han är för Frölunda, men kommer också kliva fram där det avgörande lägen, och jag tror att, som Notan var inne på, det behövs någon mix av kanske SHL-killar som kommer in, och då tror jag också att han kan vara den där joken faktiskt.
Ja. Ja, det skulle vara häftigt att se. Och just Ivar Stenberg då är ju namnet alla pratar om kring unga spelare 18 år. Då förväntas gå väldigt tidigt i draften här i sommar. Och just den där talanghetsen, ja, den finns ju där ute. Magnus är ju såklart ute och ser en hel del när det handlar om unga spelare. Vi hade ju Christer Rockström då som ju är en ärrad före detta scout i NHL med 40 års erfarenhet. Han pratade just kring den här hetsen och att TV-pucken, nej, den är inte så viktig som alla tror.
Normalt sett så börjar man titta då det året de är 17-18, så vi går ju inte långt ner i åldrarna. Det är helt oväsentligt för mig att gå och titta på TV-pucken till exempel.
Det är så?
Ja. Nej, det finns inget värde där, för det händer så himla mycket. Så att man, det är vad som händer egentligen det året du fyller 18 som ligger till grund vad du har gjort. Sen har man ju lite koll på underåriga. Det finns ju några nu draftas ju 08-orna i år. Ja. Det finns en några 09-er som är uppe i bruset redan. Ja. Men man gör ingen djupare analys av dem. Man lägger dem i minnesbanken bara.
Men Chris, vad tänker du kring den här hetsen? För TV-pucken har ju blivit omdebatterat kring att man måste vara med, annars kan man lika väl sluta. Det är ingen mening att lägga pengarna.
Man måste ju inte det. Nej. Mattias var inte med. Nej. Så att det finns ju andra vägar att gå. Så att om man tror att om jag inte kommer med det till boken kan jag inte spela NHL, då det är fel. Utan jag tror att om du gillar hockey så spelar det väl ingen roll egentligen om du kommer med i TV-boken eller inte.
Ja, det var intressant att höra tycker jag från Rockström som jag har sett så oerhört mycket och fortfarande gör. Vad är din bild av det där kring TV-pucken och hur viktigt det är?
Nej, men jag skulle önska att man ser det mer, kan man säga, alltså sportsligt som en rolig, inspirerande, rolig, alltså inspirerande turnering under en vecka eller ett veckoslut så att säga. Men vi som sitter här och många andra vet ju att det är 16 år, här kommer fortsättningen, det är så här bakom det så att säga. Men kan du inspireras av det där? Och har man inte kommit med, ja men då måste du inspireras av att någon annan kommer med och ta upp och utmana och konkurrera vidare. Men det blir ju också ett runt omkring brus, föräldrar bland annat och så vidare och så vidare. Det är lite synd också, men någonstans måste vi liksom kunna tävla och kunna ha en sån här typ av turnering så att säga. För det är det vi håller på för.
Hur upplever du det där bruset? Blir det värre och värre med åren? Eller hur allvarligt är det där ute när du är ute och kollar på juniorhockeyn?
I grunden tror jag det alltid har funnits, men med tanke på sociala medier då, så sprids det ju snabbare. Så jag vet egentligen inte alls att fler föräldrar har åsikter, jag tror att det är ganska lika. Men då kan du ju skicka ut det mycket snabbare och gärna lite anonymt, och på det sättet blir det ju mera. Men tog man bort det och bara tittar på spelarna så här, vi har ju också jobbat nere på U16-nivå, det är ju många, Mattias kom inte med till exempel, nej men han gav ju inte upp, han var ledsen just där och då, helt naturligt. Nej, men vi har ju träning på måndag, nu kör vi, inga konstigheter. Mamma och pappa har nästan blivit mer besvikna, och då kommer den bieffekten. Det är det jag tycker är tråkigt, för själva turneringen annars, det ska ju vara det är en morot, förhoppningsvis. Ja. Och vi ser ju på hockeygymnasien att vi är nästan 20-25%, de har ju inte spelat i pucken. Men är inne på våra 9 gymnasier, sen har vi lokala. Så ibland kan jag tycka att det blir felvinklat, att det blir lite för negativ klang kring det också.
Ja, och du var inne på det också Mattias, jag menar en karriär är ju så mycket, den kan ju vara så mycket längre nu än vad den var för 15-20 år sedan. Du kan ju hålla på att spela, du behöver inte vara som jag i sig, men ändå, du kan ju hålla på lätt till du är 36 i alla fall. Varför ska man stressa? Ja,
lätt ska jag inte säga.
Nej, inte lätt.
Det ordet.
Fysiska elementen finns ju.
Nej, inte stressa, utan det vi också måste säga, vi pratar om det här med hur vi jämför med toppnationer. USA och Kanada har ju varit nu ett par år att är vi inte där i tävlingen, är det den sista, det här tävlingsmomentet svensk hockey. Och då måste jag säga att jag tror det kan också vara nyttigt att vi har såna här turneringar där vi tävlar. Det får bli allvarligt. Vi ska inte gömma oss för att vi kan inte bara skydda de här spelarna upp till det betyder någonting, utan det här är väl också kanske en sån här bra sak, även om det är unga, inte mogna personer, att man ändå kanske ifrågasätter sig, hur kul är det här? Det var kul så länge jag blev uttagen, men nu blev jag inte uttagen. Och det kanske är också väldigt nyttigt att förbereda dem, för det blir inte lättare senare, eller när du kommer upp och kanske till ett junior-VM, och så blir du inte uttagen och tycker att oj herregud, nu har jag lagt så mycket tid av mitt liv och nu kommer jag inte med här, det var det som var mitt mål. Utan jag tycker jag kan utsätta spelarna för det här. Och sen precis som Magnus säger, ta det för vad det är. Det är en rolig turnering. Och så kan det vara nytt att höra en som Christer med 40 års erfarenhet och säga att jag är helt ointresserad av vad du gör när du är 16, utan det är först när du är 18. Ja. Då är det bra att säga, åh vad skönt att höra. För mig var det ju precis så att, att höra så att jag ville ju inget hellre. Så att jag blev ju ledsen, förbannad och sporrad av att inte komma med i tv-pucken.
Och det var det du var inne på.
Ja, för ska man hårdra det lite så här, vi pratar NHL, eller hur? Ett lag kommer vinna, men 31 kommer att förlora. Mm. Och några kommer förlora utav tusan. Så att det, i låten består av en massa losers egentligen.
Ja, det är det.
Men det vi är bra på är att komma igen. Mm. Och då tycker jag även i tv-pucken, om man tänker sig spelargrupper och ledarskapet här, om man bortser från föräldrar och det vi behöver ta höjd för om vi märker något, det ska vi skapa resurser för. För annars kommer smällen en lite senare, då kommer det så otroligt hårt. Mm. Där ska vi bygga upp en stödapparat om det är någon psykolog, men liksom där prata om hur vi hanterar vinna och förlora och stressen och det. Så att vi får med det naturligt också. Mm. Då hjälper vi, tycker jag, ungdomarna, både killar och tjejerna.
Men hur mår svensk hockey, tycker du? Hur är ditt perspektiv när du ser det och reser runt i landet?
Ja, nu läser jag liksom på, om man tänker juniorsidan, men om man bara tänker så här landslagsresultat, bortsett från att vi vinner på J20, men vårt U18 har varit väldigt framgångsrika. Så det är så här, hockeygymnasietränare, det är en stark tro där, så att säga, på det vi gör. Man är vaksam på det som händer bort i Nordamerika, vi har influenser därifrån såklart också, och titta och lyssna och hela den biten. Sen har vi, om jag då representerar 350 klubbar, då är det ju utsträckt. Men om jag ser den starka sidan där, jag är från Enköping, division 1-lag. Ja. Ändå 40 lag i division 1. Sen kan man ha åsikt om att man åker hit och dit. Men vi är 40 lag där ute. Och sen nästan dubbelt så mycket med division 2. Mm. Och när jag tittar på mitt JVM-lag, många, flertalet, de kommer från mindre föreningar. Ja. Så jag vill ju ändå värna för dem också. Alla kämpar med ekonomi på olika sätt. Men vi är starka på det sättet, tycker jag, jämfört med Finland. De tittar på oss, ni är 40 lag i division 1. De har ju knappt haft en allsvenska. Nu öppnar ju de och tittar på oss. Men för svensk idrott, svensk hockeyskull, tror jag det där är jätteviktigt. Och att vi och jag då påminner om att titta på mitt lag jag hade med. Det började i den där lilla klubben, den där tillgängligheten. Så att på något sätt, på tal om där man vann ett J20-guld och även U18 går framgångsrikt ut hur vi utbildar och utvecklar våra spelare, då gör vi ju väldigt mycket bra saker. Och kanske Ivar går som draft detta i år. Ja. Men vi har alltid
någon.
Jag hoppas ju inte lite, såklart. Både för hans skull och svensk hockeys skull. Annars blir det tvåa då. Men vi har alltid haft några där. Och vi behöver det såklart också. Men vi kanske inte ska kommer att vara 15 som Kanada mer eller mindre snittar på. Det är tufft att, att nå dit. Mm. Men det är alltid en påminnelse också om att rekrytering behålla den där klassiska. Och vi måste alltid ligga i för rekrytering också. Mm.
Och då blir det onödigt att man kommer in på flaggskeppet som ju ska vara Tre Kronor där resultaten inte har varit som man har förväntat sig. Hemma VM där med kanonlag, det blev ett brons och sen nu ut i kvarten. Hur viktigt är det? Jag menar, du presenterar en VM-trupp här, en hypotetisk sådan, Mattias, men att det blir ett resultat, ett bra sådant nere i Schweiz.
Det är viktigt och det ska vara viktigt. För varför annars snöra på sig skridskorna eller representeras som förbundskapten? Och det är väl ett kvitto på att vi har högt ställda krav på svensk hockey och vi bör ha det. Men frågan om vi ligger bra till, ja, svensk hockey, om vi tittar med antal utöver antal ishallar vi har, så har vi ett bra lag. Men Tre Kronor, det är viktigt. Vi har ju sett det med oavsett sport, hur viktigt det är för nästa generation som ska börja spela. Intresset att vi har ett Tre Kronor som är en absolut toppnation, det tror jag är viktigt för att hockeyn ska fortsätta attrahera ungdomar. För det finns många andra alternativ. Men vi har ju sett vad som händer med Truls och pingisen. Då blir det Åberg och golf. Att hela tiden sånt här, ett starkt Tre Kronor som folk följer. Och framförallt när man då också representerar hela landet. Den VM-turneringen är viktiga.
Mm. Ja, det där laget skulle kunna göra någonting, jag tror jag, som du presenterade.
Ja, vi har ju så mycket skickliga spelare så att både det laget jag presenterar, det är ett väldigt slagkraftigt lag.
Magnus, all respekt för ditt jobb. Jag vet att det är ett drömjobb som du har, tycker du. Finns det en dröm att leda Tre Kronor en vacker dag för dig personligen?
Jag bör ju sträva dit jag med då, såklart också. Så här kortsiktigt, nej, då tänker jag inte så mycket på det. Det gör jag inte. Utan nu har jag bara blicken på min grupp här. Och sen kanske naturligt att man ute och jobbar med klubblagshockeyn. Det är ju det man kan känna suget efter ibland, det här varje dag jobbet. Ja.
Det här men i horisonten, om vi tittar lite bortåt där, finns det med på drömlistan?
Ja, men det gör det. Ja. Någonstans så är jag ju medveten om det. Men det jag ser framför mig nu är att jag gör det jobb jag har. Två år till på kontraktet. Och sen ute i klubblagsverksamheten.
Mm. Du vet, jag kallar så lite Nick Nyfiken. Jag måste ju ändå fråga, har du fått frågan?
Nej, det har jag inte.
Du har inte det? Nej, hur skulle du svara?
Nej, just idag, alltså man skulle ha svårt att säga nej, av olika skäl, men klart man skulle fundera på det, men jag är medveten om att jag ansvarar för ett lag som är yngre, och det här är ett äldre lag också, och det krävs andra egenskaper där också.
Förstår det. Kommer du hjälpa till någonting VM i maj?
Nej, det är inte planerat så.
Nej. Det blir kul att följa dig i fortsättningen också, alltid lika trevligt att ha dig på besök här i Godmorgon NHL. Och ut och njuta av värdet och av slutspelstiden nu också.
Ska vi göra.
Och stort grattis igen då till den enorma framgången med juniorkronorna. Tredje guldet plockades alltså i USA. Här plockar vi ju fram sak efter sak. Ni vet att det är skicross som rullar igång här i eftermiddag i Viaplays regi. Det är även sprint i Drammen. Det ska bli ovärdigt. Det ska bli en häftig sprint att följa den här eftermiddagen. Och så glöm inte bort all NHL-hockey. Det kommer fina tider. Nu är det ju sommartider borta i Nordamerika också. Så det blir en timme tidigare start. Så blir 18.00 på lördag. Och sen så är det 20.00 på söndag. Söndag, bra matcher där. Och sen varje natt så rullar det vidare. Hockey är livet helt enkelt. Tack Magnus.
Tack så mycket.
Tack Mattias.
Tack.
Och på återseende alla där ute. Och kul att ni är med oss. God morgon, NHL.